Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hallå, hallå och välkomna till ännu ett avsnitt av Bakom ryggen, podcasten som görs av mig, Sebastian Mattsson, för underproduktion. Och Bakom ryggen är då podden där jag, Sebastian, tillsammans med en inbjuden gäst pratar bakom ryggen på en person eller en grupp eller ett fenomen eller liknande. Och jag ska snart presentera både personen och fenomenet. Men först vår programförklaring, skriven till oss av vännen till podden Kai Pollack. En människa som mår bra har aldrig behov av att ironisera, såra, förlöjliga eller förtrycka en annan människa. Om du idag möter någon som beter sig så mot dig, så vet du att här är en människa som inte mår bra. Så min fråga till dig, Carl-Oskar Sundfeldt, är hur mår du egentligen?
Jag mår great, ja, måste jag säga. Hej Sebastian. Jag tycker det var fånigt av honom. Han underskattar ju också hur roligt det är att skita på andra. Alltså, ja. Det ska inte underskattas liksom. Speciellt om man har en massa annat stök i vardagen. Då blir det ju det som är, vad ska man säga, ja, men så här grovt språk i verkstaden liksom. Det gillar jag.
Jag fattar inte heller hur man, om man då skulle följa Kai Pollacks råd. Och nu har han varit snäll nog att skriva det här åt podden. Så jag säger det här med kärlek. Men om man skulle följa Kai Pollacks råd, hur man skulle överleva som människa och inte ha den här liksom ventilen att kunna säga saker om folk när de inte är där. Eller kanske fälla en nedsättande kommentar om någon. Jag hade inte överlevt utan det, känner jag. Nej, det kanske är därför jag har den här podden.
Ja, men precis. Men du har ju en fantastisk bortförklaring. Du kan ju ändå göra det här. Och du gör det här professionellt liksom.
Exakt så.
Jag känner ju folk som bara skiter på folk som inte gör någonting med det. Och då är det inte lika charmigt liksom.
Det är så jävla bra. Det är som typ så här, om man jobbar med att vräka folk, ska de säga så här: jag kunde vara så jävla hjärtlös. Och säger man bara, det är mitt jobb. Så kan jag säga, om de säger till mig då, varför snackar du skit av folk? Ja, men det är mitt jobb.
Ja, precis.
Så är det den lösningen.
Ja, det är, du kanske inte vinner alla popularitetstävlingar, men jag menar, det är, du vinner min.
vem är du, Carl-Oskar?
Jag är mångsysslare, kulturarbetare. Jag är utbildad psykolog. Och jag är mest känd för att jag driver förmodligen Sveriges största counterculture podcast som heter Stopendal och Sundfeldt tillsammans med författaren Andres Stopendal. Jag är sån där person som man aldrig riktigt vet vad jag håller på med, men det som jag är känd för så att säga är ju våran podcast då, som har fått ett ganska stort genomslag.
Jag lyssnar ju på den podden. Jag vet inte riktigt hur jag upptäckte den. Möjligen att min husgud, eller vad man ska kalla honom, Sir Hellman, gjorde reklam för det när han var med. Han var med första gången där.
Ja.
Men det är en väldigt intressant podd. Och den har en väldigt intressant liksom roll i min poddkonsumtion. För att den sticker ut jämfört med allt annat jag lyssnar på. Och jag är ju så här, jag är inte den ideologiska målgruppen Nej. Kanske. Alltså,
eller så kanske du är det.
Nej, men jag skulle säga att jag håller med om kanske 10% av det ni säger, eller 20%. Men det gör det nästan ännu roligare, för det här vet ju alla, att man har ju väldigt lätt för att hamna i filterbubblor och så. Och man går runt och tror att alla tycker ungefär som man själv gör. Men då finns poddar som er som liksom påminner om att shit, det finns folk som tycker på ett helt annorlunda sätt. Mm. Alltså jag skulle säga att det är nästan som så här. Har du lyssnat på En varg söker sin podd?
Nej, den har jag inte hört.
Nej,
jag
men det är med Liv.
Reklam för den.
Ja, men det är ju Liv Strömqvist och Caroline Fredanoli, Ringskog. Och jag ser ju er som En varg söker sin podd, du och Andres, fast på högerkanten, om man säger. Eller kanske inte ens högerkant, jag vet inte hur ni definierar er.
Alltså det är lite olika, för att både jag och Andres traditionellt är typ ganska tråkiga socialdemokrater. Ibland så blir vi väldigt värdekonservativa, till exempel när det handlar om kultur, så kan vi tycka det är fan viktigt också att göra en fin staty sådär. Så vi flaxar omkring, men jag skulle säga att det beror på vad vi pratar om. De flesta samtalen är nog inte särskilt direkt politiska, skulle jag tro. Det är ju lätt att säga själv. Men som senast nu så har vi snackat lite om AI och vad det kan få för konsekvenser, och det är väl inte, det är ju, kändes inte så himla höger liksom. Men sen hade vi med Håkan Boström på från GP, och han är ju en ledarskribent på högerkanten, då kanske det blir mer åt det hållet. Jag vet inte, vi är ganska snälla egentligen, men det är kul att stöka till det. Jag är ju punkare egentligen. Så min avsikt är ju bara inte hålla med.
Ja. Nej, men du har ju på din, vi pratade ju på Skype, och jag tror att på din visningsbild på Skype så har du Bursum t-shirt, va? Heter den Bursum?
Ja, precis. Det blev ju populärt att ha Bursum t-shirtar tack vare typ Loreen eller någonting.
Ja, eller var det Sara Larsson?
Nej, Sara Larsson var det. Ja, just det. Ja, just det.
Och då fick hon typ be om ursäkt för det. Men jag känner på mig att du inte skulle be om ursäkt för den t-shirten.
Nej, nej, nej. Och jag tror att det är helt fel också. Alltså, jag har ju lyssnat på black metal sedan jag var liten. Och en av dem som figurerar där är ju Bursum. Och han är ju en jävla galning. Han brände ju kyrkor i Norge liksom. Ja. Jag vet inte. Så här, det är en band t-shirt liksom. Man behöver inte stå för vad Bruce Springsteen tycker heller liksom. Jag skulle aldrig be om ursäkt för det. Möjligtvis om någon mutar mig eller någonting.
Åsikt för hire.
Ja,
nej,
precis.
Men ett exempel då på det här counterculture, eller ja, om vi kan kalla det counterculture det ni sysslar med. Så, jag minns när ni släppte ett avsnitt om Gudrun Sjödén-skandalen.
Ja, just det. Det var länge sedan.
Det gick jag och skrattade högt åt, minns jag. För att då var det sån jävla konsensus kring att, det här, om folk inte känner till bakgrunden, så var det att Gudrun Sjödén, modeskapare, företagsledare, superpopulär i bland ett visst segment av befolkningen, typ kulturtanter 40-50 plus liksom. Men så var det en Expressen-artikel där det uppdagades att hon hade sagt en del mindre lämpliga grejer, spelat om sina svarta medarbetare.
Just det.
Och det var ju sån konsensus om att på Twitter, i alla fall mitt Twitter där jag hänger i mitt flöde, om att vilket svin hon var. Och så kommer Stoppendal Sundfält med ett avsnitt om det, och det går liksom kors och tvärs med allt man hört. Det liksom blir att ni tar liksom Sjödén lite i försvar och säger hon är bara en gammal tant, hon säger såna här saker. Och jag måste säga att jag höll inte med till 100%, men jag tyckte det var jävligt kul bara att lyssna på. Det finns någonting nästan, hur fan ska man säga, så här könsrockigt över att man liksom ryser när man lyssnar på det. Förstår du vad jag menar? Kan man säga så här?
Liksom? Men jag tror att vi har den effekten ibland, och jag tycker, ska jag vara helt ärlig, liksom om typ, ska vi kalla dem Ivar Arpi-publiken lyssnar på oss, det bryr jag mig inte någonting om överhuvudtaget. Det tycker inte jag är intressant. Men däremot om man kan vara inne och peta lite i, som Gudrun Sjödén har ju uppenbarligen betett sig som ett svin. Men det gör många äldre personer. Vi får liksom acceptera det. Att gamla personer är liksom lite rövhål ibland. Och det är någonting som man får. Ja, men jag skulle säga 70 plus. Då får du det. Du får en fribiljett, en golden ticket liksom. Du kan tappa det på ett annat sätt. Vi har en tyst överenskommelse om detta liksom. Och jag minns att jag sa det i avsnittet också att, liksom, att hon var ju mild jämfört med min egen farmor liksom. Jag kan inte ens säga offentligt saker som hon har sagt.
Nej, gud.
Så, ja.
Alltså exakt, jämfört med en vanlig 80-åring så är hon ju typ woke.
ja, precis. Hon är deras woke. 70 plus woke.
Ja, typ så.
Men det är väl en bra definition av lite det vi håller på med, att vi är lite störiga sådär. Jag har blivit anklagad på Flashback för att vara vad fan var det de skrev? Det var ju jävligt roligt, men att jag är typ som den jobbiga högersnubben man gick i gymnasiet med, tror jag någon skrev.
Mm.
Som bara håller på och tjatar och provocerar. Och jag äger det.
Mig kallar ju Flashback för dels det vandrande målbrottet på grund av röst. Feg stövelslickare.
Jävlar.
Båda har jag anammat och kallar mig själv för jag tyckte det var väldigt, roligt.
Men jag blir bara glad att någon så här, jag blir bara glad att någon lyssnar och bryr sig. Alltså, jag är en enkel människa. Det var kul. Sen kan väl de bli jävligt råa i den typen av forum, men vad fan. Det är väl priset man får betala när man är lite halvoffentlig liksom.
Jag håller med. Det värsta är ju att mottas av total tystnad. Ja. Det är ju, om man ska vara helt ärlig så är det ju...
Ja, tänk det alla haters som bara sitter hemma och hatar själva Sebastian. De är ju helt kassa jämfört med dig.
Verkligen. Incels. Vad är Cyril brukar säga? Incel-armén.
Ja, just det. De är ute efter honom. Jag vet inte riktigt om jag köper hans hypotes där. Jag vet inte om det finns en incel-armé, men
jag kan rekommendera det. Gå in på Cyril och Stig, som Cyrils podd heter, den poddens Flashback-sida. Om ni vill veta mer om det Cyril pratar med, för det pågår någon form av kampanj mot honom där, men jag vet inte om den är styrd av incels eller vilka det är som skriver, men det är roligt att läsa, det är roligt att höra Cyrils mothugg, men fan, vi måste ju komma till ämnet här.
Ja,
men
precis.
Det är kul att snacka med dig, men ämnet då, vi pratade lite på förhand om vad vi skulle snacka om, och jag kände ju att om man ska komma åt det som jag tycker att ni touchar på i podden, när det verkligen bränner till. Och också så vill jag erbjuda, apropå Flashback, så blir jag ofta anklagad för att vara såhär slentrianvänster och att jag bara kritiserar högern och aldrig tar in någon annan röst. Så då känner jag så här: okej, men då gör vi att vi tar in counterculture-mästaren och så ger vi oss på kulturvänster i ett avsnitt.
då kan
få Flashback fan vara nöjda sen.
Då kommer de aldrig skriva något taskigt om dig igen.
Nej, då är det över. Längre.
Nej, men det ja, du kunde nog valt någon värre typ, men visst, jag ska försöka
Park
göra.
Dan eller någon.
vad heter han som gjorde årets roligaste aprilskämt, att det var han som hade fått allt elstöd?
Chang Frick.
Ja, precis. Det. Han. Mm. Då är du hemma. Kan börja mjukt med mig.
Ja. Vi får se om vi någonsin tar in Chang Frick i den här podden. Vi får se. Men kulturvänstern då, vad har du för allmän relation till den? Jag tyckte det var väldigt kul i ett avsnitt. Jag minns inte riktigt vilket avsnitt det var, men det var något av de fem senaste när ni pratade om teatervärlden.
Just
du pratade om att det finns liksom ett vänstertvång där, för du hade någon kompis som... Kan du, om du minns vad jag menar, kan du återberätta vad det var?
Jo, men mitt argument var det här, att det är inom teatervärlden så är det ofta så ideologiskt vänster, alltså de som jobbar där. Mm. Så att det är väldigt svårt att vara i den miljön om du inte... själv delar deras, vad ska man säga, åsiktspaket. Ja. Så mitt argument var att jag tror inte ens att man kan vara garderobiär på Stadsteatern om du inte är liksom, delar de åsikterna. Och då tror jag att Andreas Stopendals argument vidare i samtalet var det här liksom att att det största är ju, problemet är ju när det är för ensidiga idéer så blir det ingen bra konst liksom. Ja, att det är det som är problemet. Det är inte, folk får väl gärna vara vänster där, men när de gör dålig teater så vet jag inte liksom om jag ska eller så här, vad är meningen då liksom? Ska alla hålla med varandra och göra dålig teater?
Ja, men det där är jävligt intressant, och ni var inne på något där. För då, i det avsnittet pratade ni också om hur det var väl främst Göteborgs stadsteater, hur de liksom hade uppdaterat pjäser och gjort dem woke i efterhand. Och till och med jag som ändå får se som ganska woke, till och med jag har ju stört mig på det. Jag minns att jag såg en uppsättning på av Strindbergs Fadren på det var Stockholms stadsteater. Och det är ju en pjäs som handlar om en man som tvivlar på att hans barn verkligen är hans barn. Och den paranoian, hur den äter upp honom. Mm. Men då hade de liksom gjort om podden så att den istället handlade om kvinnors utsatthet. Ja. För att den här mannen är ju lite av ett svin. Men de hade gjort dem ännu mer av ett svin i pjäsen. Och så tog de in, liksom mellan scenerna så tog de in riktiga kvinnor som hade blivit misshandlade. Och lät dem prata om det. Medan Kajsa Grytt spelar gitarr till det.
Och herregud.
Ja, det här är ju det är fint på ett sätt, men vad fan har det här med Strindberg att göra? Jag vill bara se Strindberg, kände jag. Och då känner man sig otroligt kulturkonservativ. Ja, men samtidigt känner man, kan vi inte bara hålla oss lite i texten ändå? Ni kan ju flasha till ljuset eller så här. Ni kan liksom slänga in lite dekor, men måste ni liksom...
Men de har ju, det finns ju lite olika grejer. Jag vet, till exempel en skribent på GP... Mikaela Fan Blomqvist heter hon. Hon har ju kritiserat teatern länge för, av en annan anledning, och det är att när det är allvarliga pjäser så plötsligt så blir det så här tjo och tjim och dans för att publiken vill liksom bli underhållen, och då har ju hennes argument varit att det här är vad håller ni på med, man måste kunna ta saker på allvar också liksom. Men i det här fallet så är det ju en liten annan twist på det som du beskriver. Då är man också inne och petar i källmaterialet av andra anledningar, och så blir det någonting helt annat liksom. Alltså, de knullar ju Strindbergs lik i röven. Det är ju det som är, det är det huvudsakliga moraliska problemet. Då får man ju göra en egen pjäs som har det temat, tycker jag.
Ja, liksom. Jag vet, alltså, egentligen borde jag inte tycka så, men jag tyckte så när jag satt och såg den här pjäsen och bara ville se Fadren liksom. Och då kommer deras argument vara, jo men den har satts upp 40 gånger de senaste 100 åren på olika teater i Sverige. Gå och se dem då.
Ja, men
det är väl en poäng, men samtidigt kände jag att jag kanske inte får se så många Fadren.
Nej.
Och då när jag väl går och ser den vill jag faktiskt se pjäsen.
Ja, men man vill ju inte, alltså, om jag hade varit på den föreställningen så hade ju jag känt mig som ett offer. För att plötsligt så blev jag tvingad att träffa de här offerpersonerna till någon jävla akustisk musik. Och då har de gjort ett offer till, och det är ju publiken liksom. Alltså, för att om man känner sig öppen för att träffa personer som har haft det eller har det jävligt dåligt, vilket jag har träffat jävligt många sådana personer, då sker ju det, då måste ju det ske på lika villkor också liksom. Alltså, om en narkoman börjar snacka med en på spårvagnen om att han håller på, hans ena finger håller på att ruttna, då känner man ju sig, det är ju en våldtäkt. Bara, jag har inte tid med dig och ditt finger nu, jag är på väg till jobbet liksom. Alltså, lite den feelingen får jag för de här grejerna. Att, så här, ta det lugnt liksom.
Om det är så jävla illa med det fingret, det är väl bara hugga av det.
Ja, precis. Gör någonting. Sluta med knark, hade jag sagt till honom. Så lägg av med det.
Ja, jag är på din sida. Ja. Nej, för där tror jag vi alla, eller inte alla, men jag tror ganska många är kulturkonservativa i garderoben. I alla fall när det gäller vissa grejer, att man... Jag upptäckte det med mig själv när jag såg en annan pjäs, Mästaren och Margarita, och de hade gjort om huvudpersonen till kvinna. Och jag tyckte inte riktigt det fyllde någon funktion egentligen. Nej. Det var samma pjäs, man hade bytt kön, och då sa jag det till en kompis, och min kompis blev rätt sur och sa så här, jag trodde inte du var en sån. Och tänkte jag, nej, jag trodde inte heller jag var sån. Men vi har väl alla något konservativt i oss.
Ja, ibland, men liksom. Vissa saker går ju inte bara att byta ut. Det är ju någonting som vi också har diskuterat i våran podd. Alltså att till exempel oron som en kvinna kanske känner när hon är gravid eller någonting. Eller, faderns oro för något med barnen. Eller liksom när man går in i de här rollerna som vi ibland har på grund av att vi är skapta som vi är. Då kan man inte bara hålla på och stöka omkring med det. Det funkar ju inte. Det som är min huvudkritik. Det blir kass. Det är liksom, fan, de får väl hålla på med vad de vill. Vi lever i ett fritt samhälle, men när det blir dåligt så är det så här, jag vet inte fan. Det är ju inte direkt så att publikerna, eller så, som att teatrarna drar storpubliker liksom. Det är, folk garvar ju åt teater. Om man träffar vanliga knegare, de garvar ju bara åt det. De tycker det är helt sjukt liksom. Fan, och jag ska inte försvara dem, de kanske är lite väl trångsynta, men jag kan ändå, jag har förståelse för det, liksom. De bara kan inte gå dit, liksom.
Nej. Sen, jag gillar verkligen teater som konstform, men den har ju en jävla uppförsbacke i och med att den är omgiven av så mycket fördomar som ibland stämmer också. Sen tror jag att många av de som klagar skulle kunna hitta en pjäs som de verkligen skulle kunna få ut något av. Ja. Men teatern gör inte alls sig själv
man får inte vara fördomsfull. Jag ska berätta en anekdot. Jag hängde med en polare som egentligen är typ han är en jävla hippie faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men så han bara, häng med på det här, det är någon fridansgrej liksom. Jag bara, jag kan inte gå på det liksom. Jag kan inte gå på det, Terje. Jag kommer bara bli sur liksom. Nej, men häng med. Och så var det då en dansare som fridansade Freuds olika delar av psyket liksom. Nu är det undermedvetna och sånt. Och det här låter ju som att det är en sån grej som är för extrem. Men det var svinbra, för den här dansaren lyfte det här materialet till en helt magisk nivå. Så jag satt där och bara, men vänta här nu, gillar jag det här? Det är som att upptäcka att man är gay eller något. Exakt så är det. Så man får ändå vara så här öppen och gå på konstiga grejer. Men det är ju inte bra odds, om vi säger så. Tyvärr.
Hur var det när du behövde berätta för dina föräldrar att du gillar fridans? Kan de acceptera det? Eller?
Jag vågar aldrig göra det. Jag lever fortfarande i fridansgarderoben faktiskt.
Jag förstår det. Men hur ofta hamnar du i kontakt med kulturvänstermänniskor? För jag känner att om du är lika frispråkig i verkligheten som du är i podden, så känner jag att det finns liksom potential för en del konflikter. Ifall du ute på pubben och dyker upp någon klassisk kulturhipster.
Alltså jag har ju typ blivit hotad till livet av AFA här i Majorna på pubben. Så att det är inte helt safe. Men å andra sidan så är jag inte så ängslig av mig, och jag är en ganska stor person också, alltså fysiskt stor. Så man har den, vad ska man säga, det är ju ett manligt privilegium att man inte behöver vara lika rädd för sin kropp kanske eller någonting.
Var det Gudrun Sjödén som fick dig hotad av AFA, eller var det något annat du då hade?
Nej, jag kan fan inte gå in. Det är för grovt även för din podd. Jag kan inte gå in på det. Men jag var ful i mun, så långt kan jag säga. Men det som, jag träffar ju många, och det jag skulle säga, för några av mina närmaste vänner är ju ganska långt vänsterut och även hippies. Mm. Och vi har ju inga problem med varandra. Men däremot så är det ju personer som inte känner en, eller som inte är intresserade av lite mer komplicerade samtal. Där skiter det ju sig ganska fort. Och jag har ju bara, jag är för gammal. Jag har bara lagt ner. Jag bara, de får köra sin grej. Jag liksom, det är lugnt. Så här. Jag behöver inte vara kompis med alla liksom. Det är okay.
Men vad är det liksom, var sker slitningen? Är det när de säger att kön är en social konstruktion, eller är det sådana, eller vad är det?
Ja, men det kan vara något sånt. Ofta när det skiter sig ordentligt, det är ju, för min kunskapsbas kommer ju från väldigt teknisk psykologi. Mm. Och om någonting plötsligt är så här, här kan man göra som man vill. Och det enda jag sitter och har i bakhuvudet är så här, 200 studier Och då sitter jag och tänker bara, kan det vara så att 200 studier är helt fel? Eller den här personen bara helt full av skit liksom? Ja. Och det är där konflikten sker. Att många, tyvärr, och jag har kritiserat i podden också, att många som är psykologer eller har studerat mycket psykologi, de går ju bara runt och håller tyst eller ljuger. För att det är så här, du tar det inte till sidan 100 i en grundbok i psykologi innan det skiter sig ordentligt med kulturvänstern liksom.
Det är liksom deras, våra kanske, måste jag säga. Kanske måste claima att vara kulturvänster.
Ja.
När våra idéer om människan och människans psyke går kors och tvärs med vad psykologin säger.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Eller,
ja, precis. Ja, men att det blir liksom så här, vad ska man säga, tekniska konflikter. Eller det kan bli det. En av mina bästa vänner, han är skitduktig kliniker. Och vi håller inte med varandra överhuvudtaget. Så jag ska inte säga heller liksom att det råder någon slags omfattande konsensus. Men ibland så är det så här, fan liksom, är det 97 kön? Kan det inte vara 36 bara liksom? Eller så här, tona ner det lite liksom. Eller kör 7 stycken. Jag fattar det. Eller liksom, säg något annat då. Att det finns lite olika varianter. Och sen så finns det också typ en plasticitet eller rörelse som gör att många upplever sin sexualitet annorlunda. Så slipper man säga att det finns 97 kön. Mm. För folk garvar åt det liksom. Tyvärr. Eller kanske bra. Men så är det ju. Folk blir ju så här, orkar inte.
Jag vill se ett förhandlingsbord där du och transrörelsen förhandlar hur många kön det ska vara. Och de börjar med 97 och du börjar med 7. Ja. Och så måste ni mötas någonstans. Så kanske möts vi 36 då?
Ja, exakt. Och det vore ju en dröm ju. Det vore ju det bästa. Ja, men vad fan. Så jag tror att mycket av det, mycket i, alltså jag är ju veteran i det här kulturkriget vid det här laget. Jag brukar skoja om att min bästa barndomskompis, han åkte ju ut i världen och kriga i typ Afghanistan och Mali. Men mitt krig var ju kulturkriget. Och vi har liksom, jag har också fått den här, du vet, det kallas för tusenmila blicken när man bara, man har sett för mycket skit liksom. Alltså, så jag är veteran nu.
Du har också såhär PTSD och vaknar svettig mitt i natten.
Ja, precis. Men jag tänker på...
Åsa Linderborg.
Ja, jag var på en någon friteater där de skulle skicka kackelacker till rymden. Så fick man ta på sig vita dräkter. Och efter det så fick man ett glas mjölk. Du hör ju vad jag har varit med om.
Men det är ändå kul ändå, för att många av dem som sitter och kritiserar till exempel kulturvänstern eller friteater eller vad som helst, de har liksom inte varit på det. De baserade bara på hörsägen eller på förutfattade meningar. Men det låter ändå som att du har konsumerat ganska mycket av den här kulturen. Det får man ändå ge dig.
Ja, men jag har det, och jag läser ju väldigt mycket, och jag har sen är jag inte kanske som min kompanjon Andres, han kan ju liksom sitta och prata länge om Thomas Mann med någon. Där är inte jag liksom. Men jag har koll på det. Det är bara, som jag säger, största problemet de har, det är att det blir kass när det blir för mycket ideologi. Det är det största problemet, att de är dåliga. Liksom. Teatern, som du nämnde, har ju ett annat problem också. Och det är att det tar ju minst ett år att sätta upp en föreställning.
Ja.
Och de ska ju vara aktuella och roliga. Det går ju inte om det tar ett år. Så de har ju, det kan man också skylla på kanske. Att det är så.
Ja, om man inte förlitar sig då på en gammal pjäs, för den behöver man ju inte tekniskt sett uppdatera jättemycket. Nej. Sen gör de ju det ändå, men man skulle ju kunna... En lång dags färd mot natt behöver du inte göra ett skit med. Och så. Och den såg jag faktiskt på Göteborgs stadsteater och tyckte den var svinbra. Den hade de ju knappt rört överhuvudtaget.
Nej, det är ju bra. Men då, som sagt, det blir ju också dåligt i kulturdebatten om man bara kastar ut bebisen med badvattnet. Alltså, det görs ju bra grejer också faktiskt. För att säga. Jag har skitit mycket på amerikansk film också, för de har liksom tappat... De har tappat kompassriktningen för vad cinema är. Ja. Och då är det också såna här grejer att det är så jävla enkel och ganska tråkig debatt att man inte tycker om att Cleopatra spelas av en svart person.
Ja.
Det är så här, jag tycker det är en svinboring debatt. Det som är den intressanta debatten, det är att uppenbarligen så suger den tv-serien. För den har fått sämst betyg någonsin på Rotten Tomatoes. Det är det som är det intressanta. Liksom. Ja.
Det är ganska kul. För jag har ju liksom bara sett debatten. Jag har inte sett ett enda inlägg om huruvida serien är bra eller dålig. Jag har bara sett folk som rasar. Ja. Men jag drar mig till minnes att ni pratade om... Sandman, filmatiseringen av Neil Gaimans serie. Jag var lite kluven till serien, för jag tycker mycket om serien. Det vet jag att Andreas också gör.
Ja, precis. Andreas gillar det och jag fattar ingenting.
Men du tyckte också att den var för woke. Vi kan se det på förhand att Neil Gaiman gick ut och sa att när han skulle casta serien, alltså Neil Gaiman är då serietecknaren som hade ganska mycket att göra med själva produktionen av tv-serien också.
Just det.
Han sa så här att det spelar ingen roll att det var en vit karaktär i serien om inte den här vitheten fyllde en liksom explicit funktion för berättelsen, så kunde vi skita i det. Så därför var det många vita karaktärer som blev svarta eller blev icke-binära, eller blev kvinnor eller sådär.
Ja visst, och det är väl fine, men det var ju, de hade ju en svart familj där i 1800-talets London som var fabrikörer eller någonting. Och det är väl fine, det skiter jag fullständigt i. Problemet är att det trollar ju bort mig, för då tänker jag, här är det någonting på gång. Då tänker jag att det är på något sätt en del av storyn. Hur har de hamnat där? Eller liksom, för att jag menar, rimligtvis så var ju den här flickans farföräldrar liksom på fucking slavskepp, så börjar jag så här tänka på det. Och så är det inte det alls. Nej. Det är ingenting, det handlar inte om det. Och då har de ju lyckats trolla bort mig liksom. Det var ju andra grejer där, det var ju någon sån lång lite gay-romans i någon bar när de träffas över århundradena. Och jag har inga erfarenheter av det. Jag vet inte vad det är, liksom. Alltså, jag vet inte vad jag ska känna.
Men jag tror det var du som läste in kanske att de var gay. För jag tror inte de hade ju inte sex eller något sånt. Det var mest att de kanske var vänner, tänker jag.
Men du menar alltså att det måste ske penetration för att man, för att man ska göra korrekt tolkning?
Ja, det är sant, det är sant. Alltså, jag ska komma ihåg, ja, men det kanske var lite homoerotisk stämning där. Det kanske var jag som var för oskuldsfull.
Jag har ju inte läst serietidningarna eller liksom, jag kan ingenting om materialet. Så att det är så här, jag går in i det helt liksom blind för vad det är. Och ibland är det bra och ibland är det kass liksom. Så
det är väl det jag menar lite med er podd, att jag omger mig med människor som inte skulle säga ett ord om det. Och jag säger inte ett ord om det. Och så slår jag på er podd och så får jag höra dig ranta om det. Så är det nästan som att det finns något slags... jag dricker inte kaffe liksom. Men jag föreställer mig att kaffe har någon slags tvåäggat över sig. Att det dels är gott, men att det också är lite äckligt. Om du fattar vad jag menar. Uh-huh. Att man liksom tvingar i sig det. Att kroppen säger nej till en början, men sen gillar man det. Det är lite som er podd, att min kropp säger på något sätt nej för att jag tycker inte som ni gör. Men samtidigt är det rätt uppfriskande.
Det är så tvärtom mot sången, det här med my body's telling me yes. Mine is telling me no. Det är bra. Det är medicin. Många av samtalen som vi har är ju konstruerade för att man ska fortsätta ha ett samtal eller tankar kring det. Så att det är ju ofta inte färdiga idéer, utan man får ju så här När vi gör vårat uppdrag så är det dels att det ska vara så långt ifrån vad Sveriges Radio är som det bara går. Det är det ena. Och det, så fort det låter som Sveriges Radio, då avbryter vi inspelningen och så får vi tänka om och göra något annat. Det är det ena. Och det andra är att när det leder till vidare spekulation hos lyssnarna, då skapar vi värde. Och det är det som är målsättningen, och det är det som också driver lyssnare till oss. Eller det är min teori liksom, det är min arbetsteori.
Nej, men jag har ju diskussioner om podden med människor, med ganska många skulle jag säga. Så jag skulle säga att ni lyckas där. Och det är verkligen inte bara, som sagt, Ivar Arpe-publiken som lyssnar på er. Jag Nej. Tror det är ganska spridd skara.
Ja.
Men inför det här avsnittet, så eftersom jag skulle prata om kulturvänstern, så gjorde jag en lista på människor som jag skulle säga kan sorteras in där. Mm. Och jag vill bara ha din åsikt om dem, för jag tror det kan bli spännande. Första namnet på min lista, jag vet inte varför, men första namnet blev Jonas Gardell.
Jonas Gardell. jag har sjukt lågt förtroende för honom. Han skrev en gång på Twitter, då satt han på något tåg. Och så tog han en bild med sin mobil ut genom fönstret. Och så skrev han på Twitter, i Sverige finns hur mycket plats som helst. Mm. Och då tänkte jag, fan Jonas, du är typ 50. Du måste lära dig om infrastruktur, Jonas. Ja. Liksom. Kan ju inte bara bo i en skog. Ja, jag vet inte. Han är... jag säger att han är kass. Han är kass.
Kass både som tänkare och som kulturutövare. Nu har jag inte sett så mycket av... Jag såg i och för sig Torka alla tårar. Jag har inte läst en enda av hans romaner.
Men han kör ju, det kallas ju, det här har Andreas lärt mig, att det kallas för stylpatetik. Det är ett skrivsätt som spelar mycket på det patetiska, och det är det som Jonas Gardell använder. Och det föraktar jag djupt, det skrivsättet.
Det som är överdrivet smetigt och sentimentalt och
ja, men han mormor gråter, nu gråter mormor igen, och nu skriver de och mormor gråter, och det är liksom så här, och det finns en viss komedi i det när han är på det sidan. Sen har han gjort en hel del, han har skrivit en del bra. Han gjorde ju för länge sedan en film som hette Hotell Oscar, tror jag, som är en ganska fin berättelse och sådär liksom, så att det är blandat. Men han är ingen tänkare, Jonas Gardell. Han är också han är ohämmat vulgär, för att det är hans stick, och det finns tid och plats för det, så det skulle jag vilja säga.
När tycker du att den vulgära sticken inte funkar? När flyger den inte?
Typ när han häromdagen tog en bild på sig själv på Twitter och kallade sig för skamlös vinhora med en bag-in-box. Då är det liksom så här, bara fan, bara du är sån, han är sån attention whore liksom. Han är inte en shameless wine whore, han är en shameless attention whore.
Och inte jättebra skämt heller kanske.
Nej, men slängde i brunnen var ju aldrig bra liksom. Det är the dark secret.
Var det inte hans exman, nu är jag inte helt hundra, men hans exman Mark Levengood som tog en bild på en kolaburk bredvid en tiggare och skrev rom och kola? Och blev jätteutskälld för det.
Det är ju ett ganska roligt skämt. Men
det
jag
är
förstår
i alla fall med högre verkshöjd ändå. Eller verkshöjd, du använder verkshöjd fel. Victor Malm kommer säga till mig.
Mark Levengood framstår ju alltid som den vise personen. Men det är ju det är ett gammalt trick liksom. Om du ska ut och ragga brudar så går du ut med din fulaste kompis liksom.
Det med att han har sin dummaste kompis som han gifte sig med.
Exakt.
Nästa namn är också spännande. Alex Schulman får också sägas tillhöra kulturvänstern.
Ja, jag har inte så mycket erfarenhet. Jag tycker att han skriver rätt dåligt i DN. Jag tror det är DN han brukar skriva i. Jag har fått ihop honom. Det känns inte som en genuint vuxen person. Det känns som en man i 20-årsåldern. Det är ungefär det.
Hur tänker du då? Vad är det som är så omoget?
Nej, men det är liksom... jag kan för lite, för, så jag kan inte sitta och citera direkt ur hans. Men när han väl skriver om någonting så är det så tydligt att han bara signalerar liksom att så här, ja, nu skriver han en grej och det handlar om, det är att Alex Schulman bryr sig, till exempel. Mm. Mm. Och då blir det är liksom en vuxen kar i min mening, han liksom skriver inte en artikel som handlar om att man själv bryr sig. Alltså det är en idiotisk idé. Ja, det är, sorry Alex Schulman, men det är den vibben jag får, jag känner inte honom.
Du tänker mig att det är idén som ska vara bärande, inte personen. Som...
Exakt.
Och vad den personen positionerar sig. Nej, jag håller väl med där. Nästa namn, Mikael Wiehe.
Mikael Wiehe. Jag har ju alltid föraktat Wiehe. Uh-huh.
Han var ju... tänka mig det.
Ja, men han har ju... vad heter hans vän som han skrev massa musik med? Hjälp mig.
Björn Afzelius.
Afzelius. Jag har ju alltid tyckt så jävla illa om att, du vet, de gjorde en låt som heter Keops pyramid.
Just det. Mm.
Och så stämmer det ju inte. Det var ju inte slavar som byggde pyramiderna. De får ju be om ursäkt för detta. De har ju spridit
till. Ja, de har ju tagit agensen från de som byggde pyramiden.
Exakt.
Jag tror att, om jag får vara hans djävulens advokat där, att han skulle säga att det är en metafor, kanske.
Ja, men då tror jag att man ska syssla med icke historieförfalskande metaforer. Ja. Han ligger ju begravd på Västra kyrkogården här i Majorna, Afzelius, faktiskt.
Just det.
Så jag
har Göteborg.
Ja, precis. Så jag väldigt sådär. Men de var också så här, de var så jävla duktiga och smarta. Och så var de
har väl inte gjort något med hans gravsten bara?
Nej, för fan. Nej. Det har jag absolut inte gjort. Det är dessutom olagligt. Men det är ett partyskämt, kan jag säga, i vissa kretsar. Att man kan gå dit och kissa. Ja. Men man gör ju aldrig det. Man säger sådana dumma saker.
Man bara säger det.
Ja, precis. Men det är ingen som gör. Jag är inte det nu, någon.
Nej. Det tar vi avstånd från.
Ja.
Nästa namn. Jag vet inte om du har läst hennes poesi, men du kanske har hört om hennes sommarprat, Athena Farrokhzad.
Jag har bara hört namnet, jag kan ingenting.
Hon fick ju den här stackars moderaten och ville slänga ut sin radio, för hon satt och hon spelade upp vad heter det? Imperiet i sommarpratet och förespråkade väpnad revolution och så.
Det är ju svinbra ju. Det gillar jag. Athena Farrokhzad gillar jag. Det ska vara lite krut i de programmen. Du hör, det är punkan som talar nu. Det är bra. Jag gillade för övrigt också jag gillade din grej där att börja hejta igen på Melodifestivalen. Jag tycker det är lite samma tema där. Ja. Det är bra.
Ja. Ja, den kan man kan läsa den på sajten Nya Mitten om man vill.
Ja, just det.
Så finns artikeln där. Nästa namn, egentligen inte kulturvänstern i någon så här bokstavlig bemärkelse, men Greta Thunberg.
Jag tycker hon är ett offer. Hon är ett offer för sina föräldrar, tycker jag. Okay, att hon har blivit satt i en väldigt olycklig situation. Och det jag har sagt tidigare i podden, det är att min åsikt är att om hon skulle göra någonting riktigt för miljön, då skulle hon ju typ plugga och bli kemist och komma på typ ett nytt batteri eller någonting. Det är bra. Och skolskolka, inte min grej.
Nej. Du tror inte att man kan få till en, vad ska man säga, en kulturförändring på det sättet att folk börjar tänka på miljön och att man för upp det på agendan på det sättet?
Jo, men jag tror precis som det finns en forskare som heter Lomberg och han förespråkar mer så här typ att man ska jobba mer smart med miljön. Ja. Och då kan det vara sådana saker som man inte riktigt, sånt som inte Greta talar om. Till exempel att om man moderniserar delar av Afrika så de slutar elda med massa ved. Ja. Då gör det mer än typ ett plastpåsförbud i Sverige. Och det är där hon inte är bra. Jag tror inte hon är ett bra språkrör, eller hon kan ju ingenting liksom. Hon rättar ju upp sådana personer som mig. Vi är så här gamla gubbar som bara, fan hon kan inget. Liten tjej. Och det är inte bra, för det är vi gamla gubbar som retar sig på Greta. Det är vi som bestämmer i samhället. Så man ska smörja oss om man vill ha någonting gjort.
Man ska fjäska för er. Ja. Det är som planen. Men då kanske Greta skulle säga, jo men jag har många äldre män och medelålders män som stöttar mig också. Och så skulle hon säga, nej jag kanske inte kan så mycket, men jag refererar ju alltid till forskningen, man ska lyssna på forskningen.
Ja, jag vet, men den är ju, nu ska vi inte gå in i en miljödebatt, men jag tror inte alltid man ska lita på forskningen. Och jag har forskat, så att jag talar som en expert här faktiskt.
Så vi kan inte alltid lita på det alltså?
Nej. Alltså det är meningen, lita inte på mig.
Här vet jag inte, undrar om du koll på henne, med att du kanske inte, jag ser inte dig som någon som läser feministiska serier, men Liv Strömqvist, vet du om det?
Är det hon som gör de här
mänskonst bland annat, i tunnelbanan gjorde hon?
Jag har ingen direkt åsikt, det verkar liksom, jag vet inte, om man jämför den typen av konst med liksom Rafael eller något, så känns det inte så jävla bra liksom. Det är så här.
Jag tycker du är vulgariserad, alltså nu är det ju Liv Strömqvist fans här som är arga på mig för att jag reducerar henne till mänskonst i tunnelbanan, men jag valde medvetet det mest provokativa. Jag vet att hon har gjort mycket annat och jag har läst henne, men nu, det här blir en ledande fråga, men vad du som kultur- och värdekonservativ, vad tycker du om liksom, ja men sådana grejer i tunnelbanan, medvetet provokativa grejer, mensserier liksom?
Jag tror att den största risken är att det, när man håller på att kulturkriga på det sättet, då är det någon SD-snubbe som bara, du, vi har fått nog, nu ska vi ha 5 hållplatser med bara dalahästar. Och sen så är det någon bara, då ska vi ha ännu mer mens där. Och problemet då, det är att dalahästarna är crap, mensgrejen är crap. Och så plötsligt ser hela tunnelbanan ut som skit. Ja. Så liksom, det är lite det jag tycker man, så här back off liksom. Det finns svinbra konstnärer som håller på med offentlig konst. Jag känner en av dem som är stor i Sverige. Och han gör coola och bra grejer. Och de är inte nödvändigtvis vänster eller höger. Det är det jag tycker om det.
Ja. Nu har jag gått igenom alla mina namn, men jag har ändå tanke så här, om du var, säg att vi gör dig och Andres till, ni får dela på chefsposten på Aftonbladet Kultur.
Ja.
Och ni får sortera ut hur många ni vill, ta in vilka ni vill. Ni får skriva vad ni vill. Ni får liksom ett carte blanche-läge, om man ska säga. Vad tror du att ni skulle göra?
Oj, det var en jävligt svår fråga. Men jag hade nog, jag kan inte tala för Andres. Andres tänker på andra grejer än vad jag gör. Men jag hade nog sett till att de som skriver där och de som recenserar, jag hade rensat ut ideologi. Jag hade bara, vi ska inte vara ideologiska liksom. Det är, huruvida en bok bara är bra om den uppfyller vissa offerkriterier, det är liksom inte det vi ska hålla på med, utan jag hade avideologiserat hela kulturdelen, och det hade nog tagit hus i helvete när jag hade gjort det.
Ja, det hade nog. I och med att kultursidorna är ju det är ju spännande där, för om man kollar på en sammanställning över hur ledarsidorna ser ut, hur de är liksom politiskt fördelade i Sverige, så är det ju blått i majoritet helt klart. Det har ju mycket med ägarstruktur att göra och så. Men på kultursidehållet så känns det ju som att där är snarare så att undantagen är de i högerrösterna. Man kan liksom räkna dem nästan på ena handen. Och om man kollar på DN Kultur och Bladet också, till viss del Expressen, även för att de har en liberal profil, så det är ju mycket aktivistiska
texter. DN har väl
texter.
Också en liberal profil förr i tiden, fast
jo.
Men så här, när någon väl, problemet i Sverige är att när någon väl skriver någonting som jag tycker är roligt och bra, typ som när Linda Skugge skrev om den här cancerboken liksom.
Just det.
Då märker man att det får du inte göra liksom. Och det tror jag är jävligt dåligt för att jag då som jag blir ju en kulturkonsument och jag blir en kulturrecensent i min podd liksom. Och det finns så jäkla många intressanta saker att tala om och motivation och varför man tycker om vissa saker och varför man inte gör det och, vad är det, och hur passar människan in i verken. Det finns så jävla mycket grejer och som är så sjukt intressant och intellektuellt. Kolla typ vad Franske Bengtsson skrev för 70-80 år sedan när han gjorde understräckare i Svenska Dagbladet liksom. Jämför det med nu, alltså det är en chockartad försämring. Så att ja, det är liksom...
Du återkommer ofta ändå till Franske Bengtsson även nu.
Ja, men jag gillar honom.
Det är kul. Det är kul att du...
Ja, men jag tycker att han tillhörde liksom de här ja men riktig skriftställare liksom. Alltså så här, som tog det på allvar liksom att han är liksom en allvarlig i sin textproduktion och jag gillar det. Det är liksom det, jag är romantiker i den bemärkelsen liksom att jag tycker det är fint och vissa av hans böcker är ju så roliga så att man dör och så är det också så jävla bra gjort. Alltså att skriva två band om Karl den XII:s levande med typ så här comedic touch, det är helt galet. Men fan gör det? Franske Bengtsson gjorde det liksom.
Han är mest känd för Röd Orm.
Ja, precis. Som,
jag tror jag bara läst en serietidningsversion av den.
Just det.
Som hon hade gjort baserat på.
Den tillhörde böcker. Tvångsläsning när jag gick på högstadiet.
Ja.
Så att det har hänt lite där.
Ja, det är inte så många år mellan oss, va? Jag är 87, vad är du?
Ja, jag är 82. Nej, det är 5 år. Nej, det är klart. Nej. Men det hände mycket på 90-talet också. Det är du hade fortfarande kanske telefonkort och fick leta upp en telefonkiosk om man skulle träffas på stan. Så att det är ändå, då är man ändå old guy liksom.
Man är ju det. Nu vill jag att du släpper fördomarna fria. Om du tänker dig en typisk DN-kulturskribent liksom. Om du ska beskriva den personen. Mm. Vad ser du framför dig? Både uppenbarelsen rent fysiskt och hur den personen tänker.
Ja men okej. Okay. Jag var med om en grej. Jag var jävligt elak mot en person som skrev på DN.
Ja.
Och då får jag meddelande på Instagram så här typ 23:40 så här lördag kväll.
Ja.
Och det är så obvious att det är någon så här, då har det gått i en halv bag and box där liksom. Vad ska man göra upp med mig?
Och kan du säga något om vad du hade sagt ungefär? Du behöver inte hänga ut personen om du inte vill, men Vad var det för nivå på det du hade sagt?
Nej, men hon försvarade otrohet och jag sa att det förstör personers liv. Och jag anmärkte...
Ja, det här vet jag faktiskt vem du pratar om.
Ja, och jag anmärkte på att jag tycker inte att jag tycker inte det är ett rimligt sätt att föra debatt på när folks liv går i bitar och barn far illa. Då kan det inte bara vara liksom så slapp inställning till det liksom.
Då blev hon arg.
Ja, då blev hon arg.
Och hörde av sig till dig.
Ja, och då tänker jag att en DN-person är en sån person som har så mycket ilska i sig att det krävs en halv bag and box innan det kommer ut liksom. Så här, tänk dig en intellektuell person som ska slåss på fyllan.
Ja.
Det tror jag är det är min fördom.
Det är ändå spännande där för att jag har hört att Artur Lundkvist som verkligen får ses som en intellektuell person att han ändå kunde slåss. Jag kan inte uttala mig om hans teknik men att det ändå var riktiga slagsmål att de slog ner varandra.
Ja.
Men jag har svårt att föreställa mig det. Nu, kanske med vissa kulturskribenter som ändå tränar och så. Men jag har liksom svårt att se dem liksom leverera en smocka. Förstår du vad jag menar? Bara ett knytnävslag. Jag ser inte att de har det i Nej. Sin arsenal.
Riktigt. Men det är väl mer det här, du vet, när det blir så, när det blir fight fast det inte händer något. Det är nog mer där de är, tror jag. Det är mer
knuffar liksom.
Mer patetiskt liksom. Men de här gamla skolan liksom, ta en sån snubbe som Sivert Öholm, han hade nog sänkt dig alltså. Det tror jag. Eller?
Han hade,
snackar
han
hade man det skit om Sivert, då får man sån stor smocka liksom.
Han som under de sista åren av sitt liv sa att Marcus Birro är vår tids Strindberg.
Oj!
Ett citat som har stannat hos mig.
Starkt, starkt. Marcus bodde granne med min mamma för 1000 år sedan. Och han var alltid väldigt snäll och trevlig att prata med henne på spårvagnshållplatsen. Det tycker jag är sympatiskt.
Nej, men jag har jobbat lite med honom när jag var på Expressen. Trevlig, trevlig man. Ja. Komplex, precis som... Du benämnde någon som komplex. Jag minns inte vem det var. Men hur som helst, Marcus är också av det komplexa sorten.
Ja, precis. Enkelt. Men man får ju, sen är det ju också, jag måste ändå försvara dem som skriver. Jag tycker inte om DN överhuvudtaget. Jag tycker det är helt sjukt det de håller på med. Men jag måste ju ändå försvara dem. Man får inte glömma det, att folk går till jobbet och får pengar och köper blöjor och liksom, och då arbetar man i en viss kontext och det de har på DN, det de skriver där och det så de utför jobbet, då är ju det en viss form på det liksom. Man ska inte bara hejta individerna. Som, de horar ju, men jag menar, det gör vi ju, det är ju det vi gör.
Alltså. Men nu måste jag ändå fråga vad det är. Jag anar att jag kan svaret, men jag vill ändå veta, vad är det de gör som du tycker är helt sjukt, om vi stannar där?
Att allting de skriver hela tiden är ideologiskt. Det är liksom, de är hela tiden på en viss... sida i debatten, och då är det alltid såna här saker som till exempel att alla stories handlar om att det finns ett offer och en förövare, säger vi. Det är marxism liksom. Och då upplever jag det som bara, men fan, hur länge tänkte du på det här argumentet? Tänkte du i 2 minuter liksom? Alltså, de skriver ju, kvaliteten på det de skriver, den intellektuella kvaliteten är som någon som håller på att ta sin kandidat i sociologi. Ja. Det är där det är. Och jag vill att nivån ska vara högre. Att såhär, okej, men om du funderar i 2 minuter, kan du inte klura i 40 minuter då? Liksom? Vad är ditt jobb? Eller såhär. Jag är taskig, men de är för dumma, de är inte för dumma, men de skriver för dumma grejer liksom. Ta lyssnarna och läsarna på allvar, skriv svåra grejer, se det som att om någon inte fattar vad du skriver, då kanske den personen lär sig någonting och typ förstår vad du skriver nästa gång. Så här, fega inte ur liksom. Var svår som fan. Det är åtminstone så jag tänker i min och Andreas podcast liksom. Att det är så här, det är lugnt. Folk fattar mer än vad man tror liksom.
Ja. Skulle du, det här är en apart fråga kanske, men skulle du kunna dejta en tjej som tillhörde kulturvänstern och verkligen vara troende kulturvänstern?
Så att jo, men det har jag gjort, men det brukar inte gå så himla bra. Min erfarenhet är att det är sällan där man också är. Alltså, jag menar, om man träffar någon och hamnar i samtal om där man försöker förhandla hur många kön det finns, då är det är inte där man är. Det är liksom inte det man gör. Eller inte jag i alla fall. Så att det är nog lugnt, men om personen i fråga blir röd i ansiktet och arg för att man säger fel ord, då kommer det inte gå så bra liksom. Tror jag. Och det gäller ju mig också. Om jag blir röd i ansiktet och sur på grund av att det är för woke, då är det ju ingen bra.
Det är så här. Man undrar vilket det är som är fel ord som de måste säga för att du ska bli arg. Men typ tolkningsföreträde, blir du röd då?
Nej, det blir jag inte. Men om man utan någon bildning överhuvudtaget eller har tänkt igenom någonting noggrant överhuvudtaget vet precis hur någonting fungerar, då kan jag ibland bara säga, bara, men fan liksom, var lite ödmjukhet, det kan göra mig förbannad, så här, ta det lite lugnt liksom. Det kan gälla, jag vet inte, det kan gälla vad som helst, typ miljön eller någonting. Jag kan snea ur liksom. Bara, jag orkar inte höra skiten.
Nej. Jag kan tänka mig att du är rolig att vara ute med ändå. Det känns som att det händer saker kring dig.
Ja,
men
inte
det bara de här konflikterna med AFA och allt det där, men roliga saker.
Ja, men det är, jag är i och för sig, jag är ganska tråkig. Jag dricker lagom och går hem tidigt, så jag är inte så himla jag är inte så rolig. Men det var en fin komplimang, tack Sebastian.
Nej, men jag känner det på mig. Om inte du har något att tillägga, jag får be om ursäkt om min röst är lite halvbra idag.
Är det eviga målbrottet?
Det är det eviga målbrottet. De får ju verkligen vatten på sin kvarn. Så det, men jag hoppas att jag i alla fall inte framstår som den fega stövelslickaren de ser mig som efter det här avsnittet.
För nej, det tycker jag absolut inte.
Delat ut. Jag har ändå varit plattform och kanske själv också delat ut en del kängor. Ja. Men om vi inte har något tillägga så kan vi ju runda där, Karl-Oskar. Det var väldigt kul att ha dig med.
Ja.
Väldigt kul podd du gör som jag kan rekommendera alla att lyssna på. Även om de identifierar sig som vänster, som jag ju verkligen gör, så är det, den är väldigt rolig. Och sen ska man också säga, för att vara helt rättvis mot den, ni har ju opolitiska avsnitt också, det ska man verkligen inte sticka under stol med. Det kan ju vara att ni har läst en bok till exempel. Det finns ju temaavsnitt när ni har läst en specifik roman och så snackar ni om den. För det är ju en kulturpodd i grund och botten. Så man ska inte tro att det är bara att ni sitter och snackar om det senaste på Twitter eller något sånt.
Det finns mycket material om man är intresserad av, om man är intresserad av att skriva, så finns det väldigt mycket material också. Jag tror att man kan utveckla sitt skrivande. För att Andreas är ju författare och jag är psykolog. Så vi pratar mycket om, du vet, vad är en karaktär och vad är det för arketyper? Och, så det är lite skrivkurs också. Eller vi har åtminstone den ambitionen. Så det kan ju vara intressant oavsett var man kommer ifrån. Man måste ju inte vara typ en kristen nasse.
Men det hjälper kanske.
Det hjälper.
Nej, men det kan jag. Och jag har också haft stor nytta av i alla fall, jag har blivit väldigt stimulerad av när ni snackar om skrivande och skrivarskolor. Som är någonting jag gärna... Jag har inte gått skrivarskola själv, men jag kan tycka att det är väldigt intressant att höra om dem.
Ja,
och sen, Andres, jag har bara läst Dannegger Kruger-effekten, men det är en jättebra roman som jag tycker att man ska läsa.
Ja, han fick jävligt mycket bra... Han fick nästan uteslutande bra recensioner i alla svenska tidningar. Det är ju uppseendeväckande.
Ja, jag tror jag bara såg en enda negativ recension och det var inte i en tidning.
Nej, just det.
Så jag tror den fick ju svinbra kritik. Borde ha blivit nominerad till ett Augustpris.
Men det är samma där. Då måste det vara synd om någon som fan. Det måste vara någon sån avvikande sexuell läggning plus sjukdom plus något annat.
Ja. Jag gjorde det stämmer typ på mig och på den här podden.
Ja, precis.
Tack så mycket för att ni har lyssnat. Så hörs vi snart igen. Tack. Och tack igen, Karl-Oskar.
Tack för att jag fick vara med.
Ha det bra. Hej.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Om en sous vide på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade en. Och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg. För att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.